Välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Skytteholm. Årets stora säsongssummering. Vilket år vi har att blicka tillbaka på. Vi, ja, vad blir det? Det blir tredje säsongen vi summerar på det här sättet, tror jag. Vi har samma kategorier som vi haft tidigare och jag har samma två radarpartners med mig, Sixten och Axel. Hej.
Hej, hej.
Hej, hej.
Är ni taggade på säsongssummera?
Ja, men det ska väl bli roligt. Det känns ju som man har varit i summeringens tider ett tag nu ändå sen det blev klart att vi, ja, sen vi gick upp och sen den Norrköpingsmatchen direkt efter. Och man känner sig, eller jag känner mig nästan lite bortskämd för att man typ så här inser nästan inte vilken galen säsong det man har varit med om egentligen.
Ja, nej, men verkligen. Du, vi Umeå-matchen krockade ju med herrarnas avslutande hemmamatch, så vi såg ju inte den live. Men det var en sån grej att så här, ja, men när vi vann den matchen, att vara så här, ja, ja, vi vann. Och först efteråt så här, ja, fan, vi har typ vunnit 20 raka matcher,
ja.
Och har inte förlorat en enda match på hela säsongen.
Så jävla surt att vi ändå torskade mot Piteå hemma i kuppen där, för annars hade det ju varit en hel säsong verkligen.
Det kommer spelas in här i summeringen här nu.
Nej, jag tycker att det hade varit ännu mer häpnadsväckande om vi liksom, inklusive kuppen, det här vi hade
det mött. Var inte långt borta från att vi fick med oss ett kryss där heller i den snökaos matchen.
Nej, verkligen inte.
Ja, gudars, gudars. Ja, jag vet inte, vill du säga någonting om Umeå-matchen, Axel, du som har suttit och tittat på den? Umeå såg jävligt bra ut.
Jag tyckte Umeå såg jättebra ut. Vi vet ju att det är ett av Jesper Björks favoritlag i Elitettan. Sa han väl till oss när vi intervjuade honom där. Och jag förstår verkligen varför. De försökte verkligen spela. Ett ungt lag, mycket spännande spelare. Och ja, vi vinner med 4-1. Men det var väl inte så väl förtjänt egentligen, tycker jag. Men Grabis fick göra två mål. Slå sitt personliga rekord. Vinna skytteligan. Så det var ju trevligt i alla fall.
Ja. Vi la ju också ut en bild på våra sociala medier med Axels godtyckliga poängliga. Alltså, vill du förklara det godtyckliga i assist?
Ja, eller det godtyckliga är att det inte finns någon officiell statistik i Elitettan. Och då skulle jag någon gång under våren göra egen assiststatistik. Men då tyckte jag att det var så tråkigt att så här, den tog lite på någon där. Eller liksom, det var skapade en retur eller något sånt. Men det är ingen assist egentligen eller vad det är. Så då tänkte jag, det är roligare att ha många poäng, för då ser man lite mer vilka spelare som har varit med eller involverade i målen i alla fall. Så lite så är vi tanken.
Ja,
men jag har sett till mitt stora jag har sett att jag blivit sanning mycket ute på internet. Jag vill ta långt avstånd från det, och jag tycker det är ett väldigt tydligt tecken på hur lätt det är att bara hitta på saker. Jag såg att folk skrev till Elitettans konto bara, Nildén har gjort 23 plus 21. Hur kan han inte vinna något pris?
Ja. Men ändå, alltså i ska man säga, i fancy stats eran så är väl ändå alltså skapade mål mer relevant än assist. Mm.
Det här kanske är någon sorts, kanske stämmer överens med någon sorts expected threat eller någon sån där.
Precis.
Parameter egentligen.
Ja, precis. Man kanske kallar det för något annat än assist egentligen.
Precis. Ja, hur som helst, som du sa, Nildén slutar på 23 plus 21, 44 poäng enligt den här sättet att räkna på.
Var involverad i 44 mål.
Involverad, oh, precis, då direkt involverad, för hon har väl nog varit involverad i ännu fler till och med. Men,
ja, det som sticker ut där är ju att Grabes är bakom på 37 poäng, eller vad vi nu kallar det. Så att de tillsammans är en helt galen siffra.
Ja. Och att sen nummer tre är Moa Sjöström på 17. Det är ett ganska drastiskt hopp ner med 20 poäng också. Ja, väldigt fint.
Jag kan också säga att Jenny Nordins 11 poäng sticker ut också på något sätt ändå för en mittback.
Verkligen. Den spelaren som fick spela flest matcher utan att göra poäng, Mercy Söderling, spelade hon 11 matcher?
Ja, hon spelade mycket under våren.
Det var nog många av dem som är inhopp också, skulle jag tro.
Och men det är,
nej, det där har ju blivit fel dotter.
Ja, det här är uppdaterat dåligt, Axel.
Ja, men jag har ändå, undrar om de har ändrats i
Backmark, 25 matcher, inga poäng. Det är svagt alltså.
Ja, skitsamma, vi lämnar det.
Det gjordes jävligt mycket mål. 97 stycken landade vi på till slut. Vilket var ett favoritmål?
Ja, men jag tar nog Roflos liksom lite oväntade skott i bortre krysset ändå. Mm. Kommer inte ihåg vilka det var mot någon hemmamatch. Mot något jävla brödgäng antagligen.
Ja.
Alltså om man rent estetiskt i alla fall. Det var ju absolut inte det viktigaste målet. Men kanske mitt favorit. Bara sett i snygghetsgrad.
22 matcher gjorde Annika Svensson. Så hon var den som gjorde flest utan att göra poäng.
Mm. Det lät rimligare än att hon skulle spela 7 matcher.
Ja, men jag vet inte vad som har hänt där. Jag måste kolla in statistikdatabasen där. Något har gått snett. Ja.
Hade du något favoritmål den här säsongen, Axel?
Oj. Ja, men snyggast tycker jag också Roflow är ändå. Och annars kanske Nildens mot Alingsås.
Mm.
Men ja, utanför elitettan så är det ju ändå Norrköpings 4-3 målet skulle jag säga. Mm. Och kanske Djurgårds 2-1 målet också.
Mm. Absolut.
Ja, liten passning till gänget på AIK Plus som missade att ha med några mål i den här målkavalkadsklippet.
Ja, det var i alla fall en match vi noterade eftersom det var ju våran härliga sommar borta resa till Upplands Väsby. Där missades Jenny Norins båda mål.
Mm.
Om det var något mer.
De missade ju du även på plats, Lope, så.
Nej.
De har ju inte sett skymten av.
Precis. Jag anade det genom.
Det var Lope som köpte toast här för mig.
Exakt. Och kiosken var ju liksom inomhus, men de hade ett litet fönster, så jag liksom fattade att det hände grejer ute på planen. Men ja, det är de mörkar de där målen för mig. Alltså, det är.
Ja, vi kanske kan ta alla Excel printscreens på en gång här. För i Umeå-matchen där fick jag dela ut bärs. Jag kommer knappt ihåg vilka jag gav det till nu. Jag tror familjen fick 2-2an, Lindstedt 2-8an och Grabus 3-5an. Men det spelar ingen roll för slutplaceringen, utan årets spelare är Matilda Nildén på 48,5%. Riktigt stark vodka.
Liksom, det är nästan
mer än en standardsprit liksom.
Ja. Så är det med det. Mm. Grattis Matilda, årets spelare.
Grattis Matilda.
Om man vill se hela listan så kommer det komma upp en bild strax efter det här avsnittet.
På Fotboll Direkt. Se hela listan.
Är det något ni reagerar på när ni ser listan?
Ja, absolut. Det måste jag verkligen säga. Att Veldaj är med på listan tycker jag sticker ut. Och jag kan säga, liksom spelade hon i år. Men,
hon hade en liten streak. Hon spelade typ 4 matcher i rad.
Jag minns när vi gav henne, jag kommer inte ihåg vilken match, men jag tror att motiveringen var typ att hon gjorde ett inhopp som var väldigt bra och det var inte så mycket annat som hände i den matchen typ.
Jag tror att det är Lidköping borta hon spelar och hon gör en assist här för mig i alla fall.
Ja.
Nej, det gjorde det skitsamma. Men hon var väl bra i den. Det var när det var lite ytterbackskris där.
Mm. I övrigt, det är ju ganska tydligt att liksom Nildén, Grabus, Jenny Nordin, Olivia Lindstedt, de har fått mycket. Och sen Hagström, Roflow, Family är väl någon slags mellanskiktet där. Och sen är det väldigt sporadiskt på resten.
Ja, det får man ändå säga. Men det är tydligt att det har funnits en sån stark kärna i det här truppen på något sätt.
Mm. Ja, Backmark, hon har ju plockat en del. Det måste väl vara från början på säsongen, antar jag. Fick hon inte, blev hon inte bäst? Alltså de två första matcherna fick
jo, det tror jag.
Ja. Ja, någonting du tycker sticker ut?
Nej. Jag tycker att det säger också något. Det hänger ju såklart ihop, men det säger också lite om kanske vilka spelare vi har ett extra gott öga till också.
Det skulle jag säga. Det stämmer ju ganska bra överens med någon sorts speltid och plus poäng liksom, någon sorts ändå man kan se tydligt
verkligen. Det är ändå någonting att så här, ge en speciell poängfördelning till tre spelare efter varje match. Det skapar en väldigt snygg liksom, karta över säsongen på något sätt tycker jag.
Ja. Jag gillar också att det är så skevt att någon får liksom 17,6.
På något sätt tycker jag att det ger mer trovärdighet.
Ja.
Det känns som att det är mer specifikt då.
Ja.
Det är så här, folk litar på allt som står i procent.
Ja. Jag tänker folk som liksom inte riktigt hänger med i den här podden, som bara ser så här, ja, men lista över poäng som fördelats, årets spelare i AIK-dam, de måste ju verkligen undra vad som pågår här. Hur kan en landa på 48,5 och tvåan 36,9? Vad betyder det?
Ja. Kommer vi köra vidare på bärsen då? Vad säger ni?
Det är väl ändå så här, det känns som att vi fattade det beslutet när baren byggdes, ja. Och vi fortsatte dela. Visserligen kom den ju i år liksom, men
ja,
jag tycker vi ska fortsätta
för att hedra minnet av kampen.
Ja, nu har vi etablerat det här.
Vi kan väl göra så här, om det är någon lyssnare som tycker att vi absolut inte ska fortsätta, och får de komma med ett bättre förslag helt enkelt.
Visst.
Så ska vara lika skevt som 3,5, 2,8. Jag tycker att vi dyker in i våra kategorier. Det är 7 stycken som vi har. Det brukar räcka rätt lagom. Och vi har en första betygssättning. Och här är det från Sixten och Axels gamla konsertbloggdagar. Är det det som betygssättningen kommer ifrån?
Det gör det. Så vi... det är egentligen olika skalor av underkänt, godkänt och bra, kan man säga. Så 1 och 2 är olika skalor av dåligt. 3 och 4 av bra. Och 5 och 6 om jättebra. Och 7 är lite omöjligt. Och nu ska vi inte hamna i den här diskussionen vi har gjort varje gång om 7. Om man undrar om något, om någon konsert har fått 7 tidigare, så kan man gå tillbaka och lyssna.
Jag ville verkligen.
Ja, jag skulle inte säga att 3 och 4 är bra. 3 och 4 är någon sorts godkänt.
Ja, godkänt, absolut.
Ja, perfekt. Och vad säger ni? Alltså, så här, går det att sätta något annat betyg än 7 på den här säsongen? Eller är det den Piteå-matchen i kuppen som ställer till det?
Missat att slå poängrekordet kanske. Missat 100-målsgränsen. Nej, man måste väl sätta 7 ändå.
Ja.
Alltså, annars är den helt omöjlig liksom, på något sätt ändå.
Det beror ju på, jag vet att vi har väckt in tidigare lite så här, hur har trycket varit på läktaren, att det inte har kommit så mycket folk och sånt liksom. Och där skulle jag ändå säga att så här, jag skulle ändå sätta en 6a. Alltså lagets prestation är ju 7 av 7, 100%. Alltså vad fan skulle de göra annorlunda? Det här har ju varit helt jävla galet, och med ett sånt underbart lag också, med så många profiler som man verkligen älskar, som har gett dels liksom elitettan säsongen, men också en derbyvinst i kuppen och den här vändningen mot Norrköping som liksom är klassiker på en gång. Men publiken har ju ökat lite, men det har ju inte varit liksom den här någon match nära 1000 persens eller sånt liksom, som jag ändå hade hoppats på när det skulle gå bra. Och visst har arrangemangen blivit mycket bättre tycker jag, och det jobbas åt rätt håll och sånt, men och det har kommit folk, ja. Bara det är ju värt 7. Men så jag lägger nog ändå på 6 av 7. För jag hade behövt lite mer aktivitet
Utanför liksom runt omkring.
Ja.
Jag känner väl att det slog mig lite nu när vi satt och tittade på alla målen som gjorts också. Om du minns Alingsås hemma, så var det, ja, men jag vet inte om det var någon familjedag eller...
Ja, det var Eskilstuna tror jag.
Okej, men det var i alla fall, det var rätt mycket folk hemma mot Alingsås, kommer jag ihåg. Att det blev liksom lite...
Det var ju halvstuksmatch bland annat.
Ja. Och sen när man såg bilder därifrån nu, att det såg... Ja, men det kände jag att så här, det här borde i alla fall vara lägsta nivån på något sätt. Att det hade varit... drömmen. Att, jag kommer inte exakt ihåg hur många det var, men det var väl kanske...
Strax under 600 tror jag.
Ja. Ja, men liksom svart-gul läktare och allmänt gemytligt och härligt. Så det hade väl varit drömmen. Så jag hör vad du säger. Jag köper det. Och ja, det enda, så här, om man skulle ha något ytterligare krav på laget, är väl alltså på något sätt avancemang från cupgruppspelet i början på säsongen. Men det
var dåligt.
Nej, men om man liksom så här, vad skulle möjligtvis kunna gjorts bättre liksom?
Ja, och sen skulle jag ändå säga att en liten smolk i bägaren är att till exempel då Nildén ändå har ett utgående kontrakt.
Jag tänkte precis säga det, att det ändå är det är, även om vi inte är speciellt oroliga över typ att Jenny Nordin ska förlänga, så finns det ändå några sådana, alltså, ja men ändå situationer som måste lösas med nyckelspelare för att man ska kunna gå in i nästa säsong med fullt hopp liksom.
Ja.
Det ska sägas att vi kommer, det kommer ett till avsnitt efter det här som tar upp framtiden och mer truppbygge och sånt också, som kommer släppas nära in på varandra.
Exakt, spelas in väldigt nära in på.
Det gör de också.
Ja,
jag menar. Men 6 av 7 landar vi då, eller?
Jag tror det. Att, ja.
Ja, det känns ändå rimligt om man tar allt, allt, allt.
Men liksom, jag fick sån... det kanske egentligen hör mer till nästa avsnitt, men jag fick såna kalla kårar här om dagen när jag lyssnade på något av våra... Jag har ju pluggat på vår historik. Det finns ju bara vi när man ska plugga på om HK Dan på något sätt. Så det blir lätt att man bara... Eller jag går tillbaka. Men då var det intervju med Robert Lison Svanström och pratade liksom om att så här, ja, men nu känns det som att vi är på rätt väg med Jesper och Herish och sånt. Och det är mycket det att det har varit så extra fantastiskt att vi kom från ett helvete och de har tagit det hit. Men det var ju... Alltså Manuel sa ju att han hade erbjudit jobbet till Henke Larsson. Alltså vilket jävla så här sliding doors moment om Henke Larsson hade kommit in där då.
Oh.
Vad hade vi varit nu då liksom? Det är ju obehagligt.
Åh oh, gud. Ja oh, fy fan alltså.
Ja, det vill vi inte tänka på. Nej, men det är ju också en sån grej som kanske drar ner helhetsbetyget, att det fortfarande inte känns som liksom att vi har en så här tydlig riktning på klubbnivå, utan det är liksom, det hänger väldigt mycket på personnivå fortfarande, och det är ju liksom känsligt för framtiden också.
Mm.
Att det snabbt kan gå åt helvete bara fel person hamnar på fel ställe liksom.
Åh oh, gud, och han sa det med sån himla liksom, att han tyckte att han var så förträfflig.
Att han var så ball.
Ja men precis.
Det var Henke Larssons nummer.
Åh oh, gud. Ja, nej men bra. Vi rör oss vidare en kategori, och då är MVP, mest värdefulla spelare, fulla spelare ska jag säga. Axel, du
det måste
har...
vara väl Dajen då. Inget ont om henne, men...
Axel, du får rätta mig om jag har fel här, för, eftersom du har lyssnat tillbaka på avsnitt. Men inför säsongen så sa vi, då hade vi våra gissningar, vilka vi trodde. Jag sa Nildén, Sixten sa Vilma Ljung Klingvall och Axel sa...
Jenny Nordin.
Jenny Nordin.
Ja, det är tydligt vem som var längst ifrån i alla fall, får man säga.
Ja, och det är, jag vet inte, om vi kanske ska börja med att summera den gissningen. Vi hade rätt höga förväntningar på Vilma. Alltså jag kommer ihåg att jag också verkligen kände att hon kommer vara så fruktansvärt dominant i...
Ja, hon var ju typ bäst på försäsongen, alltså av alla i princip. Och när man såg det här klippet som vi kollade på precis innan vi spelade in nu med alla mål, så var hon ju liksom inblandad i en del där i början också. Men sen föll hon ut. Jag får väl tänka att det var kanske att... Jag gillar ju att ha en mittfältare som liksom MVP på något sätt i allmänhet. Att det är liksom de som ändå ska hålla ihop laget, även om det är svårt att argumentera emot typ Nildén eller Grabus som MVP i år.
Mm.
Eller Jenny för den delen också. Men där är det väl den rollen som man trodde, som jag trodde att Vilma skulle ta kanske. Olivia Lindstedt klev in och tog heller, även om kanske lite mer defensiv profil på henne. Men den som liksom knyter ihop alla lagdelar på något sätt.
Mm.
Så det du menar var att du sa egentligen Olivia Lindstedt?
Nej, nej. Men hon tog den viktiga mittfältsrollen liksom. Ja. Sen vet jag inte om jag tycker att hon är MVP för det i verkligheten heller, men...
Men vad skulle du säga då?
Ja, det står väl där mellan mellan Nildén, Olivia och Jenny ändå på något sätt. Och då känns det ju absurt att inte ens nämna den som har gjort flest mål liksom. Men det känns som att Nildén har gjort fler avgörande mål i typ kritiska lägen, bara klivit fram och liksom nu drar jag in den.
Mm. Det var, för jag tänkte faktiskt först Grabus. Alltså om man funderar på bara så här, vem ja, men har burit laget mest den här säsongen, då tänkte jag, ja, men Grabus har varit så otroligt bra och gjort så jävla mycket mål. Men slog ändå över till att det nog är Nildén just av det som du säger. Att det är flera matcher, ja, men där det är så här, kanske står 0-0 i halvtid. Och sen så tänker Nildén så här, ska jag inte bara avgöra det här? Ska vi bara sluta låtsas och så gör jag mål istället? Och ja, då, för mig är man någon slags MVP. Men det är verkligen inte, det är absolut inte självklart. Jag tror att Olivia har varit jävligt viktig för det här, ja, laget.
Minnet är kort också. Det är ju Nildén har gjort mer det i slutet av säsongen än i början. Medan Skrabis kanske haft en större utspridd, alltså hennes mål har varit mer utspridda på något sätt. Nildén har väl ändå 2 eller 3 hattrick tror jag, till exempel. Ja. Idag är för sig Grabis också kanske. Men båda är ju MVPs på sina sätt. Och Olivia Lindstedt går ju inte att underskatta heller alls liksom. Där märkte man ju mot Peking hur viktig hon hade varit, om motståndet hade varit bättre också på något sätt. Men jag landar i Jenny Nordin ändå, för att jag tror inte att det här laget hade presterat den här fotbollen som lag om det inte vore för henne. Och sen har hon varit jätte så solid defensivt, så vi också gjort så många mål och i viktiga mål ofta liksom, som har gjort att vi har kunnat vara obesegrade. Och bara den liksom energin hon sprider i hela laget. Hur det är liksom i cupmatchen mot Norrköping, hur det är hon som bestämmer sig att vi ska vända den här matchen, och så gör vi det liksom. Och för mig är det liksom, alla är bra fotbollsspelare, men jag tror inte vi hade varit det här laget, det här bra laget utan henne.
Nej, du väger in liksom ledarskapsaspekten och hela där i det.
Ja, för jag tycker att hennes ledarskap syns så tydligt på planen också liksom.
Ja. Ja, det är verkligen, det är liksom, det hade till och med varit lite svårt att plocka ut en MVP per lagdel i det här laget, för det finns så många som är från liksom bra säsonger.
Ja, men en grej som talar för Nordin caset är ju lite att så här, om nu, alltså Fischerova är väldigt bra, jag tycker Parkner gjorde en bra säsong också, men säg att försvaret, alltså mittförsvaret, hade varit mindre pålitligt, då hade ju det, man hade varit tvungen att ställa om hela taktiken, antar jag, inte alls kunna spela så offensivt som vi har gjort här. Tycker jag visserligen Olivia bidrar väldigt mycket också, men att tack vare att vi har kunnat ha ett så otroligt pålitligt mittlås, så har vi kunnat spela våran typ av fotboll.
Mm, verkligen.
Och det är mycket Jenny Nordins förtjänst.
Ja, men så jag säger Jenny Nordin i alla fall.
Mm. Ja, men då Sixten, landade du i Nildén eller vad?
Jo, men jag gjorde nog det. Och dels av de anledningarna som vi nämnde, men jag tror också att hennes sätt att spela, alltså att vara den som kan göra något oväntat och luckra upp ett försvar, skapar så mycket ytor för andra som inte liksom, som man inte ser om man inte har liksom jättedjupa fotbollskunskaper också. Men att liksom, man måste ju typ täcka henne med 1,5-2 spelare om man ska ha en chans liksom. Speciellt de här elitettan-försvararna. Och vad det har skapat för ytor för liksom Grabus eller Moa, eller liksom Familio Roflo, som har kunnat liksom få ganska mycket yta där bakom också. Jag tror att hon har liksom, hon har bidragit på fler sätt än med de galna, vad det nu var, 44 poängen också.
Ja, på något sätt är ju det MVP på något sätt är liksom samarbetet mellan Grabus och Nildén liksom. För det har ju varit otroligt. Man bara såg alla målen nu, hur ofta det är bara de som liksom latchar med varandra och gör mål. Jag ska också bara till protokollet för att vi hade inte så fel om allting inför. Love hade helt rätt på 70 poäng, vilket jag ändå tycker är otroligt snyggt.
Tackar, ja. tackar.
Så, det är bra.
Ja, jag kände inför säsongen, det är en 70 poängs säsong.
Kan du inte bara säga 70 inför nästa också, så blir det säkert så.
Ja, för förra säsongen sa jag att vi skulle inte förlora en hemmamatch, så det, jag är inte alltid rätt på det, om man säger så.
Nej.
Bra. Ja, säsongens genombrott. Här är alltid liksom, kommer två kategorier som alltid är lite svåra varje år, att så här, definitionen mellan genombrott och utropstecken som kommer sen. Men,
ja.
Men om vi börjar med genombrott då, och så får man göra en egen bedömning av vad man läser in i det ordet.
Ja, du har tidigare sagt att genombrott nog är en spelare som liksom inte kanske startar första matchen, men är självklar sista matchen. Mm. Och att utropstecken mer ska vara en tendens, tror jag har sagt. Att till exempel Monica Hagströms omskolning till högerback. Att det är liksom ett utropstecken på något sätt. Men genombrott är ju svårt tycker jag.
Men om jag ska lita på min sån, för det hjälpte mig att du fräschade upp mitt minne av vad jag sagt förut. För i så fall skulle jag säga genombrott ändå Nova Selin. Säger Axel.
Nej, jag menar väl som minnet är kort.
Ja, men så är det ju. Alltså det är klart att Annika Svensson skulle man väl kunna ha här också, eller Monica visserligen, men eftersom det var Nova Selin kände vi inte till innan heller, men hon kom från att inte varit med i en matchtrupp överhuvudtaget, fast andra unga spelare hade det, till att på slutet verkligen vara någon slags första inhoppare och egentligen lika gärna skulle kunna starta. Och jag är rätt övertygad om att de kommer försöka jobba in henne som startspelare nästa år. Inte från första början, men jag tror att i mitten av säsongen nästa år så är Nova Selin startspelare. Så det stora genombrottet liksom nationellt kommer nog komma nästa år, men för mig att så här, jag har aldrig låter det som man var med hur jävla länge som helst, men på damsidan inte upplevt ens liksom spelare, en junior utan namn på tröjan som kliver in och liksom är så övertygande från egentligen sitt första inhopp som hon har varit.
Rosa var väl ganska mycket så.
Sa ni vilka vi trodde inför säsongen?
Nej, jag kommer inte ihåg det heller. Så.
Men jag vill lyfta Annika Svensson ändå. Som ett oväntat genombrott. På något sätt. Hon är ju typ, alltså hon är väl ändå den yngsta som har spelat så kontinuerligt på något sätt som hon har gjort. Och liksom landslagsuttagningar, och jag tycker hon liksom har spelat med en typ av så här mogenhet på något sätt som känns väldigt 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 spännande inför framtiden, med tanke på att hon är född 2006 liksom.
Ja, för mig, jag tror att vi var inne på nu, jag fick tänka lite på Svensson och Frigren mycket inför, för de var ju de hypade på något sätt. Frigren gillar jag ju som fan verkligen, och jag tycker att hon har ändå gjort 7 påhittade assist liksom. Det är ändå starkt, stark poängproduktion, och har sett väldigt självklar ut tycker jag. Men jag tror också att jag landar i Nova Selin alltså, för det är ju väldigt nyligen och så också, hon har kommit in, men det är ändå något annat liksom. Jag skulle säga att det är ungefär som när Rosa kom in utan namn på tröjan också och sånt. Och framförallt, eller det är bara en match, men jag väger också in den här Norrköpingsmatchen som vi har byggt ett helt liv kring nu.
Ja, vi sitter här, Love har sitt liksom Norrköpings i kuppen shrine här bredvid tvn, lite utskrivna bilder, tagit med sig en bit av skyttans betong.
Ja, det är verkligen en sån match som så här, de gick vidare dagen efter och bara ryckte på axlarna kring, och vi har byggt en hel identitet kring den. Men i den matchen så tyckte jag ändå att Nova, när hon kom in, kändes som att hon kunde liksom mönstra där. Medan jag kände kring till exempel Frigren och Svensson att de inte kanske riktigt gjorde det 100% på samma sätt. Hon har ju ändå liksom mer spektakulär. Men jag tycker att Annika Svensson ändå uttagen i U23-landslaget nu också, visst är som ersättare, men det säger någonting. Frigren också, supergenombrott. Ska bli spännande att se vad som händer med dem nästa år.
Ja, alltså, hade vi haft en kategori som hade varit liksom säsongens bästa U21-spelare eller något sånt där, då hade jag nog sagt Annika Svensson på det.
Inte Matilda Nildén.
Jag glömde bort hur ung hon var. Bästa U21-spelare som inte heter Matilda Nildén. För då... Alltså jag tycker att de har gjort det jävligt bra, men det är på något sätt bara det, vilket jävla bang Nova kom in med.
Ja, sen med Annika Svensson blir det lite att så här, nu har vi varit tillbaka lite igen, men hon blev ju nästan värvad ur elvan ett tag där. Och då känns det mer som att så här, genombrottet var nästan som starkast, det är för att man vänjer sig också under våren. Och sen har det avtagit lite under hösten nästan.
Ja, men precis. Ja, Det blir väldigt intressant att se vad som händer där överhuvudtaget, liksom ytterbacksplatserna. Det
är den eviga följetången.
Och hur mycket speltid vi kan ge de här unga spelarna i damallsvenskan. Det är ändå en jäkla skillnad på att kliva in som Nova, som en offensiv spelare i ett lag som liksom alltid dominerar matcher, typ så här, och nu på slutet är det så här, det är helt klart, eller var i princip klart redan innan, att vi kommer gå upp. Man kan riskera lite liksom hur mycket. Jag hoppas ju att man kan fortsätta våga ge de unga spelarna speltid även i högsta serien.
Ja, absolut. Mer om det i nästa avsnitt.
Ja, det var ju också en debutant i Umeå-matchen som kanske ska närmast nämnas. Ja. Yilmaz kom in på, om jag inte minns helt fel nu, på högerbacken till och med.
Oj.
A new hope.
Jag har någon sorts löpande bandverksamhet och tillverkar ytterbacka just nu.
Men jag vågar inte lova att det var så, för det var inte högt fokus där i andra halvlek. Alltså.
Nej. Vi rör oss vidare till kategorin utropstecken då. Och om jag får fortsätta på min tankebana när jag tog Nova som, för jag tänkte kanske henne som utropstecken först, men eftersom jag tog henne som genombrott så landade jag i mitt utropstecken på sätt och vis, kanske inte så här super förvånande eftersom hon har gjort det förr, men att Grabus var så jävla bra den här säsongen. Det
var mitt utropstecken inför.
Okay.
Att hon skulle vara så jävla bra och göra 25 mål typ.
Fan, det är som att vi vet något. Alltså, vi verkar ha koll på läget.
No.
Hör du det, Herish? Vi kan någonting. Vi snackade ju liksom inför, eller efter förra säsongen, att så här, om Grabe skulle fortsätta, och hon fick väl förlängt kontrakt till och med, var det så?
Ja, eller? Ett år.
Ja. Och att det var så här, är det verkligen rätt väg att gå? Och sen så, ja, fan, vi har pratat hur mycket som helst om henne, men att hon var så bra i år, det såg inte jag komma, och jag bekräftar Axels spaning i försången att hon är årets utropstecken. Har ni någon annan? Eller något annat? Det finns mycket att ta av, så jag hoppas nästan ni har.
Ja, nu har ju ni pratat om Nova så mycket på förra punkten, och jag har inte så mycket att tillägga. Jag hade tänkt prata om henne här. Jag kan välja utropstecknet, liksom min väldigt viktiga grej, att gå obesegrad genom en serie, att vi faktiskt lyckades med det. Det är ändå sjukt imponerande i en så liksom slumpmässig idrott som fotboll, att faktiskt inte förlora en enda match när det ofta avgörs med liksom ett mål och en snedstuts eller någonting, att vi ändå liksom lyckades och även hålla ihop det på slutet när allt var klart. Att inte liksom falla igenom någon gång då heller, utan bara fortsätta vinna. Mitt utropstecken blir det, noll förluster. Den raden
och
i tabellen.
Och det är ganska tydligt, nu hänvisar vi ofta till det här, men rekommenderar alla att titta på det här målkavalkadklippet i AIK Plus. För det visar också hur jävla mycket bättre än vi var alla motståndare genomgående. Och då kan man säga, ja okej, det är klart vi gick obesegrade, vi hade ett mycket, mycket bättre lag, men vad fan, vi spelar ändå i samma serie och vi fullkomligt kör över dem.
Ja, man ska inte glömma ändå att folk, typ när vi åkte ut, var så här, det är inte så lätt att gå upp från elitettan, ni tror bara att ni kommer kunna gå ner och vända, liksom, att ändå var den grejen. Och det kunde vi ju. Men det ser ändå på, alltså, och det kanske är en historiskt svag elitetta också, det vet vi inte. Men
ja,
det är ändå
garanterat
någonting.
Högst lönebudget i den här serien och allt.
Ja, sånt, liksom. Vi hade ju en oförändrad budget, vad är det som har sagts liksom. Men, och fick behålla i princip alla vi ville behålla. Men ändå, jag håller verkligen med att det är ju, alltså det är ju galet liksom. Och det är väl där tycker jag typ att så här, ja, men Jenny, Grabus och Matilda är förutsättningen för det på något sätt. För att det är alla deras det så brinner de så mycket, men sen så bara att inte släppa in mål och göra så många mål möjliggör ju att man inte liksom åker på en piss uddamålsförlust heller.
Ja, man behöver ju de galna vinnarskallarna som man har sett ibland, att så här, vi leder med typ 4-1 i 78:e och det blir en felaktig frispark på mitt plan och Grabus liksom bara skäller ut domaren efter noter liksom. Det behövs ju den typen av mentalitet om man ska liksom klara av att, alltså, att man hatar att förlora så mycket.
Ja.
På något sätt.
Men jag säger, utropstecken hade jag också Grabus, fast lite också hennes vilken spelare hon har blivit ganska mycket. Att hon har blivit en så mycket mer komplett spelare än förra gången i Elitettan. Och jag lyssnade tillbaka på framtidsavsnittet förra året också. Och jag skäms över att vi sa att vi inte vill ha kvar henne.
Vi sa det så,
det var så
rakt ut till.
Ja, och samtidigt hon hade haft svaga säsonger. Men den revanschlusten
också.
Den revanschlusten hon visat i år och liksom kommit tillbaka på det här sättet och varit som ledare på planen och allting också är ett utropstecken. Men om jag ska säga någon annan vill jag ändå säga Familj som vi inte hade några förväntningar alls på egentligen, som ju har varit avgörande många gånger. Lite så här, är det dolda på något sätt
av lite. Alltså, vi pratar om lite så här recency bias som man brukar säga på utrikiska, men det känns som att Familj var som bäst fram till alltså under sommaren typ, och sen
blev hon till och med månadens spelare från oss någon gång.
Nej, det är bara Grabus, Nildén och Rojas Flores och Monica som har blivit det, tror jag.
Ändå fyra.
Ja, det var ändå fler än jag tänkte mig, men det var ju mycket korruption.
Inte Olivia heller.
Nej.
Nej.
Nej, men absolut, vi måste väl nämnt henne i halvtidssummeringen som
det tror jag.
Men ja. I den här målkavalkaden, alltså hennes mål och assist, alltså det är något så liksom graciöst över henne. Det ser ut att så här, det är sånt lugn i varje touch liksom. Det ser så himla avslappnat och naturligt ut, så det är väldigt väldigt tilltalande att se liksom när hon tar emot den och liksom bara pendlar in den. Det är liksom så här, det är noll stress i de rörelserna.
Och, ja. Ja, men från att hon hoppade, var provspelare och hoppade in som anfallare i någon match, så man bara, vad är det här? Varför ska vi ha en till anfallare för det första? För det kändes så jävla tjockt på den positionen till en början. Ja, och sen bara, alltså, hur många matcher tog det innan hon blev ordinarie? 3 typ. Och så,
ja, det var väl Vilmas som startade i förmån av henne första matchen, tror jag. Men sen var nog. Men ja, och där kan man också lägga till typ Rojas Flores också, tycker jag, som ett utropstecken. Och framförallt att så här, den spelaren hon har varit jämfört med vad vi förväntade oss, att hon har varit en sån grovt jobbande in i mittfältare typ, och varit så viktig i boll återövring. Tänkte jag ställa en fråga till er här. Vi pratade med Grabus som att bli mesta målskytt i AIK och sånt, att det kanske var något att sträva efter. Så jag kollade upp kring historien, vem är egentligen som är vår mesta målskytt liksom. Och då är det en tjej som heter Ulla Riita Kassinen, som verkar spela på 80-talet framförallt.
Det är väldigt mycket som en AIK-damspelare.
Jag älskar också att hon heter Kassinen. Hon sätter många kassar också.
Ny banderoll inför nästa år, Kommando Kassinen.
Men hon gjorde 89 mål, ja. Kom det fram till. Och vi har två spelare i nuvarande trupp som, ja, i alla fall kanske i närheten av det då. Och då är det Grabus då, som gjort 53 på 84 tävlingsmatcher. Det är ändå otroligt
bra,
starkt.
Bra snitt.
Och sen har vi Emma Engström som gjort 53 på 96. Också jävligt bra snitt. Tror ni att någon av de här kommer lyckas slå legenden Ulla Riita Kassinen?
Nej, det tror jag inte. Det är alltså typ 40 mål som ska göras, eller?
Ja, 30. Ja, precis.
Alltså så här, Emma Engström är väldigt svår att att spå i framtiden kring.
Ja, om fystränaren får ordning på henne så har han ju 10 år kvar i alla fall.
Ja, men precis. Grabus äldre väl. Så här, hon är väl 27.
Ja, något sånt.
Så vad kan man tro att hon har? Ja, men kanske en 5 riktigt goda år kvar. Ja, alltså så här, vad tror ni är rimligt att en anfallare i AIK gör i damallsvenskan nästa så här, 10 mål eller något sånt där? Ja,
så här, det finns ju cupmatcher också, det räknas ju här med.
Ja, just det. Så här, absolut inte omöjligt, men jag tror inte att det händer.
Sen får ni ta med att vi kommer spela Champions League och så. Nej, om några sant. År också. Det blir fler matcher.
Och där kan vi möta riktigt brödgäng.
Ja, ja.
Vad tror du då, Sixten?
Nej, men vad sa du att det var? Var det 86 mot 53?
89 mot 53.
89 mot 53. Okej. Okay. Ja, men det kan nog ändå gå. Säg att liksom Grabus har 4-10 målssäsonger i sig. Det är inte omöjligt.
Nej.
Eller att det blir Emma som har de 4. Men det är ju liksom, någonting säger ju att de här två spelarna kanske inte kommer vara starta 26 matcher i fyra konstanta säsonger framöver. Det kanske blir typ att de två växeldrar lite och sådär också. Då blir det svårare att komma upp i de siffrorna.
Ja, men det är också att Grabus så här, kommer antagligen vara ordinarie nästa säsong. Och kan säkert göra 10 mål i damallsvenskan. Så det skulle vara en jävligt bra säsong. Men det kan säkert ske. Och det kan säkert ske året efter det. Men där någonstans...
Ja, om hon så här fortsätter vara straffskytt och så också får man ju några gratis baljer där också.
Men det jag menar är att sen, efter att det har gjorts 20 mål, alltså då, jag vet inte, kommer AIK vilja växla, så här, var kommer vi vara någonstans? Då är det liksom då vi ska värva in Blackstenius liksom, eller alltså...
Ja, jag vet inte, jag tänker också så här att om Grabus kunde utvecklas så mycket mellan åldern liksom 25-27, så borde hon ju kunna ta kliv mellan 27 och 29 också och vara en ännu bättre spelare, även om man så här statistiska pika vid ungefär den här åldern. Så tror jag skulle inte bli förvånad om hon är en ännu bättre anfallare om 2 år.
Nej, sen är det ju också att liksom fystränaren Jack, som verkar vara väldigt kompetent och uppskattad, har ju fått ordning på Grabus på något sätt också. Hon har ju varit extremt skadedrabbad, men har ju lyckades ju spela 3 matcher på en vecka liksom, varav en spelade i 120 minuter. Så det säger ändå något. Och det ger mig ändå hopp om, vi ska ta det här mer i nästa avsnitt, men det ger mig ändå hopp om Emma också liksom, att så här, hoppas att det går att få ordning på henne också. För det är ändå, jag tror hon är född 0-0 eller så här, 0-1, och hon har redan gjort så här många mål. Så hon borde ju ha chansen som verkligen. Ja, vi får se i alla fall. Jag tyckte det hade varit roligt om det var någon från modern tid nu som kunde komma upp och göra det. Men sen, det fick mig också tänka lite på att så här, historieskrivning kring AIK-dam, att det är så... Jag blir nyfiken på att veta mer om alla de här mörka åren som det knappt finns någonting om liksom. Det här enda svaret på det här var att så här web archive-sida, att man kunde fråga AIK.se 96 tror jag det var. Alltså den här siffran kanske inte ens stämmer längre liksom. Nej. För också typ mesta spelare är någon Marie Nyberg, 378 matcher. Det är rätt sjukt.
Det är jättemånga.
Det är Radio Skytteholm dokumentär.
Ja, Arkiv Skytteholm.
Ja. Det var som det var någon som har varit med sen typ starten och spelat de första liksom 14 säsongerna.
Ja, för att inte tala om Rosemary Ringnell, 282 matcher. Legender.
Ja
verkligen. Men vad är din gissning då? Tror du att någon av dem kommer...
Nej, jag väljer att tro på det. Det ska bli vore spännande att följa i alla fall. Också fint att alltså båda kommer ju komma upp i över 100 matcher i alla fall om de är kvar, vilket jag tror att de är så.
Jag tycker ändå, alltså jag gillar när det är någon sån gammal lite ansiktslös person som är den mesta målskydd. Så alltså, är det inte, vad heter han, Per Kaufelt?
Jo, men han är väl verkligen ett ansikte, känner jag.
Ja, jag kanske skulle, men det är väl för att man aktivt har googlat hur han ser ut. Fotbollens Napoleon kallades.
Jag tänker också där att så här, AIK TIF har ju senaste åren verkligen gjort en sån liksom allmän bildning kring att lyfta fram sådana personer mycket.
Men jag vet inte, jag gillar ändå.
Alltså, ja, Kassinen.
Precis, man ska ju sätta kassar.
Är det det vi gör? Hon kanske bor i Finland nu liksom. Att vi skramlar ihop pengar för att göra en reportageresa.
Kassinen.
Ja.
Absolut. Ja,
det är ingen dum idé faktiskt. Eller åtminstone försöka intervjua Marie Nyberg på något sätt. Se vad hon har att säga.
Vi gör det på telefon också.
Ja.
Säger det här, jag måste liksom till någon liten by utanför Tampere.
Det visar sig att hon är så här finlandssvensk och bara bor i Stockholm.
Ja, det är nog ganska troligt. Det är nog det mest troliga. Jag tror inte vi värvade en finsk spelare som skulle komma hit. Men så här, vem vet Lovet, när du är nere på Bullens bageri här i ditt hus, då kanske det är Marie Nyberg med 378 matcher, en söt tant som sitter där.
Ja, det kan ju vara det.
Ja, det kan det ju vara. Så var snälla mot alla äldre.
Alla ni ser kan vara Marie Nyberg.
Ja, okej, nu ska vi gå tillbaka till kategorierna. Precis, kanske.
Tillbaka till avsnittet. Vi ska prata lite besvikelse nu. Och det känns inte jättelätt. Har ni någonting som årets besvikelse?
Ja, jag var inne på... Det känns som jag har sagt det varje år, typ. kanske inte när vi dundrade ur damallsvenskan, men publikutvecklingen. Det känns som jag sitter efter varje säsong och tror att nu jäklar kommer det lyfta nästa gång, typ inför den här säsongen, att nu kommer vi vara bra, det kommer dras mycket mer folk. Ja, men lite som Axel var inne på i början av avsnittet, att man kanske trodde att det skulle kunna, även om det har tickat uppåt lite grann, trots en lägre serie, det säger väl någonting i sig, men att ändå så här, det känns inte riktigt som att det här laget har fått den skjuts det hade kunnat få, i och med att det har varit så underbart att gå och titta på ett så liksom sympatiskt lag. Men det tar ju, sånt där tar ju tid. Kräver liksom systematiskt arbete länge. Men jag hade ju hoppats på, jag sa väl att vi skulle ha 500 i snitt, tror jag, inför den här säsongen. Det hade vi verkligen inte.
Nej. Jag hade som besvikelse inför att det inte skulle bli någon publikökning.
Okej.
Så kan man verkligen säga att det är en besvikelse. Nej, men jag hör dig. Jag tycker samtidigt att så här, varför jag har svårt att känna att jag är besviken över det är för att jag ändå känner att det har blivit bättre på något sätt. Alltså så här, jag kommer sällan till matcher som det kanske var förra året, där det liksom var, vi torskade med 5-0 och det var inför 120 pers. Ja, då var det så mycket så här, nu har det förknippats med så mycket glädje att gå på Skyttan, och jag tycker ändå att det har varit mer folk där och det har varit bättre arrangemang. Liksom inte, även om jag blir förvånad ibland när de har sagt publiksiffran 295, så här, va? Ofta vi inte är fler, men jag vet inte, jag har inte känt så mycket besvikelse under året.
Nej, jag håller nog med att så här, rent siffermässigt så hade jag hoppats att vi skulle ha bättre siffror, att man kände det. Men jag tycker ändå liksom att, och jag har nog det som besvikelse också om jag behöver ta någonting. Men sen så det har ändå hänt, det händer ändå någonting tycker jag på Skyttan just nu. Och att så här, det har blivit mer samlat vart alla sitter. Det är lite mer supporter, egen supporterkultur på något sätt tycker jag. Eller det är i alla fall fler som deltar i den på något sätt. Och det tycker jag är jävligt roligt.
Ja. Ja, det går ju ändå på något sätt åt rätt håll, får man ju, det kan man ju inte förneka. Man får hoppas att skjutsen kommer av att vi är tillbaka i högsta serien. Det kanske spelar större roll för folk än vad man tror.
Ja, men jag tror mycket att det handlar om,
alltså skjutsen har ju redan, det här ska vi prata också mer sen om, men alltså skjutsen har ju redan kommit om man kollar. Vi har ju redan sålt fler årskort än förra året.
Ja.
Jag tycker att
jag tror
inte folk bryr sig så här jättemycket om exakt vilken match de går på mot vilket lag, men att liksom de här lagen som vi har mött, det är liksom inte lag som folk känner igen namnet på. Alltså Bromölla, Rössö. Jag tror att det ger någonting mer att det är ändå Rosengård, Linköping.
Ja, eller alltså, framförallt IFK Norrköping och Hammarby och Djurgården.
Precis, jag skulle precis. Ja. Jag tror absolut att vi kommer ha liksom derbymatcher där, alltså som kanske kommer bli alltså slutsåld sittplats sektion eller något sånt där i alla fall. Jag vet inte hur de
70% Bayern
delar upp det. Ja, gud, den risken finns ju absolut, men det kommer ju nog vara betydligt högre publiktoppar nästa år i alla fall.
Ja. Ja, alltså Robert pratade i intervjun vi gjorde med honom om att om man jämförde hur klubbar har ökat publiksiffror när de har gått upp i damallsvenskan, så sticker AIK ut som ett dåligt exempel. Att Umeå brukar öka med 100% tror jag han sa i princip, och att Bayern hade ökat med 150% även om man tog bort Tele2-matcherna och sånt. Så man får hoppas att den här gången att det blir en sån markant ökning, eftersom att det verkar vara tendensen hos andra lag i alla fall.
Motgångssupporterna i AIK har ju visat sig på här sidan i år, om inte annat.
Ja, på något sätt, alltså jag tror vi landar på nästan exakt samma snitt som förra året nu. Då hade vi ju någon match mot Djurgården som stack ut och mot Örebro och sånt. Men det är ändå så här, det snittet är väl runt 450, men det är ändå bra på något sätt att inte tappa när man åker ur serien.
Min besvikelse, det var ju såklart inte lätt att att hitta någonting här, och då försökte jag tänka på, om så här, tänka tillbaka under säsongen, liksom har det varit lägen där jag verkligen känt mig besviken. Såklart, det var tråkigt att vi inte fick ett målfirande på kullen i Upplands Väsby.
Kanske... därför ni inte var med på.
Precis, kanske inte gräver mig så mycket över det. Men...
var toasten god då, åtminstone?
Det har jag för mig att den var faktiskt. Jag köpte en glass till Axel också. Ja, ja. Minns du det, Axel?
Ja.
Men jag vet, det är lite diffust, men om man tänker tillbaka på sommarfönstret och att det var lite värvningar som var så här, vad fan är det här? Och att så här, typ värvningen av Luca Dessa som vadå, har fått göra
fem inhopp
och inte gjort något avtryck alls, att man var lite så här, vad fan hände här nu? Alltså vadå, vi ska väl liksom bygga framtid, även Silja Jatinen och Laura Julhansen. Så här, ingen av de spelarna har direkt charmat mig så här supermycket, även om de väl har gjort det alltså inte dåligt. Men ja, någonstans så här, jag hade nog hoppats att sommarfönstret skulle ja, men bygga mer för nästa.
Ja, men Fischer då, va? Är ju emot
den. Den är bra, absolut. Men så, det här är absolut ingenting som jag är liksom superlack över, men det är det lilla, en liten besvikelse i den här säsongen.
Jag skulle också lägga till, besvikelsen är att vi, jag vet att det är så här damfotbollen funkar, eller att folk säger det. Sen så tror jag att det kanske ibland blir lite av en självuppfyllande profetia, att man bara, det är så här det funkar, därför gör vi inte något annorlunda. Men att vi sitter igen med så många utgående kontrakt tycker jag är en besvikelse. Och där tycker jag förstår att inför säsongen att det är svårt att kanske övertyga spelare, men under hösten eller under sommaren att liksom förlänga och skicka de signalerna med många, med flera liksom spelare hade ändå jag önskat. Men ja, det är att man letar efter besvikelse.
Ja, absolut. Alltså, så är det ju verkligen. Det står ju här på min dator att vi ska säga vad som var årets besvikelse. Då måste man ju göra det på något sätt. Men nej, jag har inte varit särskilt besviken på AIK det här året. Inte ens Manuel har gjort en besviken där i början, vad jag minns. Vad är Henke Larsson utspelade?
Ja, han var ju så upptagen med att få göra herrarna, så damerna fick lämnas lite.
Precis.
Även hans stora arbetskapacitet räckte inte till att förstöra hela klubben.
Även Manuel är mänsklig, va? Ja, vi rör oss uppåt istället. Största positiva överraskning, och här står det inom parentes, kan vara vad som helst.
Vad är skillnaden på det och utropstecken?
Ja, vi är lite...
För det här kommer skillnaden. Positiva överraskningen är att vi fick folkar och att det har funnits varje match. Det är ju fan otroligt överraskande, tycker jag, att det gick och det var så lätt.
Och
det blev en sån succé.
Ja.
Och det måste också bli ett rejält klirr i kassan.
Det tror jag verkligen.
Ja, gud, det har ju verkligen blivit...
Öl byggde denna vackra trupp.
Ja. Ja, men det har ju blivit,
och de här tre vackra kropparna.
Som standard på något sätt. Så man kommer in och så gör man ett litet depåstopp vid den högra kioskluckan och sen går man till sin plats.
Men de är så trevliga, de som häller upp ölen och allting. Det är så underbar stämning där.
Det är några unga killar som häller upp ibland. De är otroligt...
Jag tänker mest på en tant, eller tanten, eller inte, kvinnan.
Ja, men precis. För de unga killarna, de är väldigt noga med att hela burken ska få plats i glaset. Medan den kvinnan, hon är väldigt godtycklig.
Ja, men när hela får plats blir det ändå bara att man spiller ut så mycket som... Eller jag i alla fall, men jag är ju väldigt rädd. Jag
med du för slarvin. Ja. De började också med lite hårdare plastglas en bit in i säsongen, vilket underlättade mycket.
Mm.
Nej, men absolut, den är bra. Har du någon?
Nej, jag tänkte också lite på bärsen. Men annars vet jag inte. Det känns som men den, just att det var så lätt att få igenom, kändes överraskande ändå. Att det var ändå, när vi väl tjatade hårt, att det var en så kort process.
Ja.
Ändå, det stack ut.
Precis, det var bara skit.
Ja, men ska vi inte göra det då? Ja, okej. Okay. Då gör vi det. Ja.
Nej, faktiskt otroligt. Jag, ja, men precis som du var inne på, så här, vad är skillnaden mellan överraskning och utropstecken och genombrott och så, men det är väl kanske att på överraskningssidan har vi gått ifrån fotbollen lite.
Vi måste ha fler punkter för att kunna säga bra saker bara.
Exakt. Och jag tänkte lyfta fram bortastödet i Uppsala när vi gick upp ändå. Det var nog någonting som jag så här, inför säsongen inte skulle tro att det liksom skulle vara så pass mycket folk att det verkligen skulle kännas som en...
Nej, hur många kan vi ha varit? Typ 150 pers eller något?
Ja, något sånt.
Ja, så det var jävligt nice. Så här, sportsligt har ju inte blivit särskilt överraskad.
Om att det har gått iväg 3 bortabussar ändå. Visserligen en till Upplands Väsby, men ändå.
Ändå.
Det är ju positivt som fan.
Lite testballong.
Och jag tror att det är så här. Det vet jag att Andreas i ASK pratar ofta om. Att jag tror att det är sådana resor är väldigt viktiga för att liksom få igång. För då blir det ändå att man liksom ser varandra och liksom man... får någon sorts gemensamt minne liksom och sånt. Mm. Och att det har ju varit ofta minibussar förut som har åkt iväg när det väl har funnits ett bortafölje. Men jag tror att det här lägger en bra grund. Och det är många potentiella bortamatcher nästa år. Så det blir roligt.
Vilka tänker du på då?
Örebro, Norrköping, Linköping, Uppsala om de klarar sig kvar. Annars är det ju BP. Nej, Uppsala åkte ju fan ur. BP menar jag. Skit i det, stryk det. Den är inte med. Växjö är ju lite långt, men inte så fruktansvärt heller. Så där har vi ett gäng i alla fall, bara där.
Verkligen. Super, vi rör oss vidare till den sista punkten som är säsongens bästa matchupplevelse. Och ja, alltså, vadå, Norrköping i kuppen är väl det enda man kan svara, eller?
Ja, den eller Uppsala.
Ja.
Ja. Eller Djurgården i kuppen i våras, men det är så himla länge sedan nu. Men den sticker fortfarande ut för mig från det här året alltså. Men
det är för att man hade blivit så misshandlad i 2 år.
Ja, men var
dragen
det inte,
är skit.
Var det inte typ att vi satt inför den matchen och sa att så här, Roflo skulle avgöra den här med något oväntat, och det är exakt det som hände. Alltså det var skrivet liksom, den matchen. Nej, men det är klart Norrköping är den bästa matchupplevelsen. Det går inte att säga något annat.
Nej, framförallt också att den är 3 dagar efter Uppsala matchen. Alltså hela den lilla perioden, bubblan man var i då, att man bara, ja, vi är klara och vi är så jävla bra, och sen så bara gör vi. Även om vi hade förlorat med liksom 3-2 förlängning, hade jag ändå typ varit stolt över laget. För såhär, de gav verkligen allt, och såhär, det är klart vi behöver förstärka lite och sånt. Men att de sen går och vänder det liksom och ännu mer förstärker den hybrisen man var i, var ju...
Ja, men det, alltså såhär, det är min bästa matchupplevelse någonsin.
Ja, men den är ju i alla fall topp 5.
Ja.
Topp 1.
Jag faller ofta tillbaka till på här sidan Hammarby 2018. Den, den tänker jag mycket på. Men ja, så här, okej, topp 5 då, men troligtvis...
Men jag slog ut dina tänder i Kalmar annars.
Ja, men just de guldmatcherna tycker jag liksom oftast inte blir... Eller vi har inte haft så många, ska säga. Får fråga någon Malmö-supporter istället. Men jag tycker till exempel om man ska ta där att så här, där är ju Östersund eller Bayern, alltså Östersund borta 2018 herrarna, eller Bayern derbyt på hösten. De känns ju mer så här, då minns jag mer att det var då vi vann guld på något sätt än själva matchen i Kalmar, även fast det var den där avgjordes.
Ja, men
har ni något wildcard ni vill lobba in liksom som bästa match? Vi alla missade väl den här superdramatiska, var det 2-1 mot Jitex i sista sparken matchen. Den hade ju kanske varit up there om man hade varit på plats.
Jag tycker Alingsås hemma, för att det blev så spännande, hade något ändå. Det var ju ovanligt att det behövdes avgöras med ett 1-0 mål som då också liksom gjorde att okej, nu ska vi bara till Uppsala och fira liksom.
Absolut, men det var det jag tänkte på också. Och då var det också, som jag var inne på tidigare avsnittet,
mycket folk och
mycket folk och mycket liksom jävligt bra,
väldigt
känsla,
bra stämning på hela skytten.
Tycker även, förlåt Sixten, eftersom du var inte med här, men Upplands Väsby Bollstanäs matchen var
det lät underbart.
Upplands Väsby förort till Solna.
Precis, men den smolkas väl ner lite av att vi inte vann matchen.
Ja, det var, jag hade glömt bort rusta grejen också, för vi såg Bostonäs hemma, att det var den ramsan, för att Bostonäs har då Rusta som tröjsponsor, där efternamnet brukar vara, och att det blev så, nummer 1 heter Rusta, och sen så gick det över till nummer 2 är från Rusta. det är också sånt som hände på bortamatchen som är jävligt roligt. Och liksom hela backa-grejen i Uppsala på bortaläktaren. Att när de skulle ta inkast helt irrelevant, det alla gör fel, att alla bara skriker backa!
Där Bollstanäs, vad som gjorde den så väldigt härlig var, alltså, det var ju typ högsommar, så som jag minns det i alla fall. Och så här, alla hade med sig bash in på läktaren. Ja. Liksom, noll visitering.
In på kullen.
In på kullen, ja. Det fanns liksom ingen riktig toalett.
Nej, just det. Det var ju den buske som blev något system. Att, så här, det var en vakt om det var en tjej som pissade eller något sånt där.
Ja, det var... Fan att de inte bara vann den. Och ett målfirande mot kullen.
Ja, det var ju sista, det var väl sista matchen vi inte vann.
Ja, precis. Alltså, har ni koll på hur många raka matcher vi gick?
I serien?
Alltså med att...
Ska vi se 16 i serien väl?
Jag räknar live här nu. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16. Axel, otrolig. Vilken tack, känsla. Tack, tack. Vilken känsla. Det är galet. 16 raka seger för att avsluta matchen. Vi mötte Bollstanäs 10 juni. Och sen dess vann vi allt.
Ja. Kommer inte ihåg hur det känns att inte vinna alltså.
Nej.
Ja, men ska vi stänga ner det här och återkomma?
Ja, men vi ska väl göra det. Vilken jävla säsong det var. Får man väl säga ändå. Ja.
Det var kul.
Elitettan. Thank you but see you never. Ja.
Nej, men allt som allt, vi har väl sagt det någon gång innan. Var den här säsongen skulle vara, om den krävdes eller inte, går vi att diskutera på ett sätt. Men när vi hamnade här skulle bygga om. Och det hade inte kunnat bli på något bättre sätt än det här sättet.
Nej. Grymt. Tack så hjärtligt alla ni som har varit med den här säsongen och som har lyssnat på det här avsnittet.
Tack Sportexpressen, Super Plus Premium.
Exakt.
Ja, om det är någon som sitter på en liten, några dagar kvar där som jag gjorde, så kan jag rekommendera ett program som heter Inmarschlåten, som är gömt någonstans under dokumentärer. Det finns ett avsnitt om Ovi AIK där som är väldigt bra tycker jag. även, jag såg även den om Snart skiner på sidan och Just idag är jag stark. Även de hade något.
Okay.
Vet ni när Ovi AIK började spelas som inmarschlåt och inte som avslutningslåt?
Jag tror att du skrev det här till oss, eller vi pratade om det, så jag får säga liksom vad jag hade trott utan det. Och då hade jag typ gissat på så här, 98 tror jag.
Jag hade nog också lagt mig där någonstans, slutet av 90-talet.
2006.
Oj. Det är faktiskt jävligt sjukt.
Ja.
Det är nog från säsongen 2006 jag har mina första tydliga AIK-herr-minnen liksom också. Mm. Så jag har aldrig någon tydlig upplevelse av att den inte har spelats ändå.
Nej, det är intressant med det där med saker som man tänker är så tradition och framförallt i fotbollen, att det är så här, och så har vi sjungit och vi har AIK i 120 år har vi gjort det här, och sen har det egentligen bara varit sen...
Jag är inte ens 20 år gammal.
Nej. Ja, så den kan man titta på.
Gör det i väntan på att nästa avsnitt kommer. Det där väl släppas om ett par dagar när ni lyssnar på det här, och då ska vi blicka framåt, se in i spåkulan. Hur ska vi översätta den här säsongen till SM-guld?
Det var ändå otroligt hur rätt på det vi var med vissa saker. Dina 70 poäng, Axel ett mål ifrån på hur många Graber skulle göra. Jag ett mål ifrån på hur många mål Nildén skulle göra. Det känns som vi nailade det.
Så vill ni ha heta spaningar, fortsätt lyssna på det.
Ja, vill ni veta hur det går i damallsvenskan nästa år?
Över halvan.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Hej då.